Välkommen, kan det vara. Vi bestämde redan här att vi inte skulle ha någon musik idag. Att Jenny har nyligt varit sjuk och jag tycker att hon kan få vila lite. Det händer en hel del runt henne också här. Så. Och det har vi kanske ingen. Ska vi bevilja Jenny vila idag? Enhälligt, ja. Ja, just det. Och så då blir det upp till mig då. Ska jag sjunga? Oh, gode Gud. Jag ska nog sjunga det bästa jag kan. Om du lovar att sitta kvar hela tiden. Ja, det är bra. Då har man ju en ljudbarriär liksom. Prata in i en situation nu som en uppföljning på det som har varit med det här kring det isabelska, vilket är verkligen tung och ganska jobbig undervisning, men den träffar folk lite här och där. Och det, jag har inte slutfört allting än, för att det finns ett moment i det där som jag ännu inte är klar över, och det har mer med marknadstänkandet att göra då. När man har täckt in de två bitarna, då har man täckt in hela avfallet i Sverige. Bara i två begrepp. Det gäller bara att få några människor att förstå det. Vilken bland kristna då. Så kanske det går att göra någonting åt saker och ting. Men i varje fall, om det inte blir så, så är det så att i ordet så står att om Herren vill att vi ska säga någonting, förmedla någonting från han, så ska vi göra det vare sig människor vill lyssna eller inte. Det är inte där motivbilden ska ligga för mig. För människor reagera. Eller inte för någon av er heller. Utan har vi det från Gud, ut med det. Det är bara så. Vi ska så Guds ord. Guds ord kommer att verka fram sitt själv. Det är levande och verksamt. Vi kan inte tillföra något liv. Och inte vi ska väl hålla på med någon död heller. Men Guds ord kan verkligen få det mest döda att bara leva upp. Det är livet det. Så det ska vi vara frikostiga och så ut. Och speciellt om här är mana. Då kan man säga att det är en profetisk gärning då. Men den är sån att göra det lite för märkvärdigt. Men det kan ju vem som helst göra. Gud är mäktig nog att mana precis vem som helst. Man behöver inte ha någon särskild roll eller särskilt kunnande. Man behöver bara liksom våga vara lite lydig. Och det är nog svårt, men det kan ge jättegod frukt för evigheten. Jag tänkte gå vidare på Matteus lite. Jag var inne på att betona det här med den undervisning som har varit nu. Inte för att skrämma er det, utan för att tala om att det inte är riktigt komplett och färdigt. Men vi kan inte bara hålla på med det där. Då blir det tungt, för tungt för oss. Det får komma i sektioner. I Matteus evangeliet. Matteus 5 kapitlet och 33 versen. Och jag ska läsa den förmodligen ända till 48. Det blir så. Från 33 versen då. Det här är alltså från Herrens bergspredikan där han fortsätter efter själva saluprisningarna. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt och du ska hålla dig ned inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotpall, eller vid Jerusalem, den är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, så du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ja, ert tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt därutöver kommer från den onde. Och hjälp. Herren säger så här, du ska inte svära, så betyder det inte svordomar. Utan man ska inte gå och säga så här, jag svär vid jorden att detta ska ske någonting. Utan det ska räcka att jag säger ja eller nej. Tillägg och eventualiteter och allting det här emellan, det är enligt Herren av ondo. Så att det finns ett sätt att svara på som är okej. som jag har lärt mig när jag har blivit lite äldre och mognare och fått lite mod i mitt hjärta när någon kommer och frågar om någonting andligt, så säger jag ibland så här: men du, jag vet faktiskt inte. Och det känns så skönt att kunna säga det, för då lurar jag ingen. Men när man var lite nyfrälst, då känner man sig så uppbyggd av förtroende. Jag kommer en viktig fråga och de tror att jag kan besvara. Då satt jag igång och besvara, fast man kanske inte hade riktigt ljus. Man var ute och chansade lite. Och ja, men då kan jag ha förlett någon alldeles värst. Nu vågar man det här säga, jag vet inte. Men å andra sidan så vågar jag säga, ja, det här har jag fått ljus över. Och då svarar man ja. Och när man säger ja, då menar man ja. Om jag skulle fråga dig, Nisse, kan du komma hem till mig imorgon med 48 liter bensin? Och så säger jag, Och så kommer du inte, utan du menade på onsdag, när du ändå hade vägarna förbi eller någonting. Ja, då har du ju ljugit. Och vad som blir resultatet av den lögnen, det är ju liksom att jag måste, jag har lärt mig det här den hårda vägen. Att det människor säger till mig, det håller jag mig till. Sen kan jag i mitt hjärta ibland känna så här, men det här stämmer inte. Men okej, då man säger mig, då håller jag mig till det. För jag vill inte ifrågasätta en av mina medmänniskor och ta risken att göra den till en lögnare. Det är bättre att de får själv ljuga då. Då är det sant och riktigt. Och då kan de få en förlåtelse om de kommer till insikt om det. Men jag kommer att bli jättebesviken. Att man tror liksom det bästa om folk, speciellt som de har med försäljare att göra. Men de säger allt som behöver sägas för att jag ska köpa produkten. De säger inte resten. Sen får jag en produkt i min hand som inte alls håller måttet, och det var kanske det värsta jag köpt någon gång. Ja, men då har de ju ett färdigt register med förklaringar till varför det är så. Och det är klart man blir besviken. Men hellre det än att misskreditera mina medmänniskor i förväg. Man kommer in på det så småningom, varför man inte ska göra så. Det är vad man gör annars. Man måste bestämma sig någon gång. Det finns folk som bedrar och luras. Ja, men om de konsekvent gör så, då får man väl lära sig det. De kan man väl liksom ha lite distans till. Men människor överlag, man måste hålla sig till det de faktiskt säger. Och är så att de inte var ärlig, låt det visa sig i så fall då. För det är det bästa för dem. Det är sämst för mig kanske. Och det är många som idag lider lite av, de har väldigt höga ambitioner på sina arbetsplatser. Att de alltid ska göra sitt yttersta, sitt bästa och helst lite till. Ta med sig arbete hem och sådär. Och om de gör det liksom ur sitt hjärta för att de trivs och tycker om sitt jobb och gillar vad företaget håller på med, så är det helt okej. De har en glädje i det. Men om jag gör det för att jag inte har lärt mig att säga nej, då misshandlar jag mig själv. Det står nämligen i ordet att det man gör ska man göra helhjärtat. Och är det så att jag liksom inte känner, ja, men tänk så här, jag kan inte säga nej. Ja, då är det frågan om jag säger ja överhuvudtaget. Det är inte ja jag säger. Jag vågar inte säga nej. Jag vet inte vad det blir, om det blir repressalier. Jag är rädd att du ska bli besviken på mig. Ja, men det blir man ju om man ljuger för varandra. Så det är bättre liksom att jag säger som det är. Nej, men jag vill inte. Det är väl enkelt att säga. Då har man inte förlett sin omgivning. För om du nu skulle säga att du kommer på lördag, men har tänkt komma på onsdag. Det kanske är effektiva så, för då är du ledig och du tänker ändå ut i Gullvik eller någonting. Så då kan du passa på. Men om jag nu ska tro dig, då kommer jag sitta och vänta på dig sen lördag. Söndag, måndag, tisdag. Jag blir låst. Och det är det som är lite allvarligt. Man kan låsa varandra med så enkla lögner. Nu fortsätter jag här. Från 38 versen. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med honom en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ja, i modern tänkesätt här så tycker jag att Jesus redovisar ett exakt recept på hur man ska bli utnyttjad och missbrukad. För det blir man, rent mänskligt sett, om man uppfyller det. Det kommer att dyka upp människor som vet att du kan inte säga nej eller så. Du är kristen. Okej. Okay. Jag ska ut och gå 2 mil. Då vet de, Bibeln säger att då ska han gå 4. Då utnyttjar han det. Och om någon vill ställa dig inför rätta för att ta din skjorta, så vet de att du är kristen. Och så kommer du att erbjuda dem ännu mer. Ta resten då också. Ja, det blir ingen rättegångsprocess. Man får allting ändå. Det finns onda människor som utnyttjar det. Men, så varför säger Jesus så här? Johan säger så här för att du inte ska fastna i det som är värre. Bitterhet. Det är det värsta. För att låt gärna djävulen slå det, om man är ute efter det. Eller en medmänniska. Jag tror inte någon blir glad över det. Men han gör i varje fall en konkret handling som man måste stå till svars för. Och är han inte nöjd med första slaget, då säger Jesus att man vänder andra sidan till. Låt han slå en gång till. Så han blir nöjd. Det här betyder liksom att jag är inte något oskyldigt offer en sån gång. Utan jag är medveten i mitt beslut. Ja, jag ska inte låta mig provoceras. Jag ska inte upp med garden och slå igen. Jag ska lyda min Gud i den här situationen. Och han har sagt, vänd andra sidan till. Låt han slå en gång till då. Så det är ett medvetet beslut jag gör. Jag har överläge i situationen en sån gång. Fast det tror ju inte motparten naturligtvis. Men inför Gud har jag det. Och visst, blåmärken och så, det får man ju i livet hur man än beter sig. Så när Herren säger så här, så är det inte för att han har dömt huvud på något vis. Åh nej. Han är inte så här, för han tänker inte liksom vara någon person som ska fixa till en skara människor som låter sig utnyttjas och missbrukas i hela världen. Åh nej. Men när vi hamnar i den situationen, så vill Gud spara oss från något värre. För om du går till mot här, jag menar, antar att det kommer någon och ställer dig inför rätta, hävda att den där skjortan är min, den ska jag ha. Ja, förmodligen så släpper man ju den, för den kostar inte så särskilt mycket. Rättegångskostnaden är mycket värre. Men om jag nu skulle gå till motpol mot det här, så tvingas jag in i en rättsprocess som inte hör himlen till. Gud är ju den rätte domaren. Han möter inte jag i ett verkligt rättssystem. Så jag hamnar på fel spelplan och hamnar på väldigt stora risker. Och om det är en bagatell i början, så eskalerar det. Rätt, fel, dom, försvar, åklagar. Det blir bara värre och värre. Då är det bättre liksom att lägga ner målet på en gång. Låt han få som han vill då. Men gör det för att Herren har sagt det. Då har ju du över. Då är du inget oskyldigt offer. För om du blir ett oskyldigt offer, då blir du bitter. Och då kommer du förmodligen att gå och fundera. Men Gud, går inte du och beskydda oss någonstans? Jo då, men gör som jag säger och säger Gud. Du har fullt beskydd. Men om nu någon vill ta någon av dina ägodelar, så spelar väl inte den någon större roll. Tar de ditt hus, så kan jag låta dig få 20 nya. Bara du inte blir bitter. Det är viktigare för Gud. Sen fortsätter jag från vers 43. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Men jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Va? Det är svårt att ha ovänner när man är kristen. Men man ska be för dem och man ska älska dem. Alltså, man går inte den ondes väg. Ovänner får man så lätt när man är kristen. Om man inte, det finns krafter som vill åstadkomma sånt. Alltså, hur rätt och hur okej du än gör, så stöter du på fel människa, så kanske de tar tillfället och ser till att det blir ovänskap. Och man kan fundera många gånger, men av vilket skäl? Hur gick det till? Ja, det behövs ingen skäl. Den onde vill åstadkomma någonting. Om man då går i svaromål, så har den onde en där han vill ha en. Man börjar bråka. Fast det kanske inte ens finns någon skäl för henne. Och Men tänk då om man älskar sina ovänner. Det kanske finns ovänner. Sen kommer jag ha en kärlek till dem. Alltså hur ska jag kunna älska dem som vill mig ont? Ja, det kan jag göra om jag förstår att det är inte de egentligen som vill mig ont. Det är deras herre som använder dem till något sånt. Jag behöver inte liksom tycka gott om djävulen. Det finns inget gott att tycka där. Men han har mängder med offer i denna världen som kan utföra hans gärningar mot mig. Och han gör det. Bagateller kan det se ut som ibland. Stora saker ibland. Men grejen är den. Gå inte in i den typen av fight. Det är inte det viktigaste att vinna jämt. Det är mycket bättre att förlora än något. Bara om man liksom har Gud kvar i sitt liv. Och då är ni ett himmelska barn, faders barn till och med. Tänk er det. Älska era ovänner och be för dem som följer. Ja, vi lever i ett land nu så vi börjar på, ska ta det med orden på allvar snart. För vi får mer och mer folk som förföljer oss. Och ovänskapen mot kristna ökar. Organiserat och metodiskt. Vi kommer i framtiden att få förstå. Vi behöver verkligen höra de här bönerna och undervisningen. Och så påpekar han här. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar de som älskar er. Vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder. Vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Alltså. Nu ska vi vara fullkomliga helt plötsligt. Ska vi bete oss då? Ja, det står här i de här verserna jag har läst. Lev i kärlek. Det var det han om. Sen finns det lite detaljer så här som här av omsorg till oss. Lär oss bete er så här mot era själafiender. Det är inte människorna det är frågan om. Den som vill slå dig på din vänstra sida. Det är inte alla gånger det människan. Det finns en kraft som har givit en idé. Drag upp den gamla känsla. Fått igång lite bitterhet hos den personen. Och så tycker de helt plötsligt att du är något hot eller någonting. Och så ger de den örfil eller klappar till den någonting. Ja, men är den verkligen människan? Eller är det något annat som bor där? Eller har de sår och öppningar som gör att den onde fick tillgång i de sekunderna? Ofta är det så. Och det kan vara väldigt bra för oss att inte vårda de här såren som vi kan ha. För såriga, variga sår, de kan vara öppningar för den onde. Och då kan vi agera på ett sådant sätt så att vi till och med får själva Gud emot oss. Trots att vi kanske tror att vi gör någonting korrekt och riktigt. Jag försvarar ju bara min heder. Ja, visst. Men vem strider du mot? Vem är som styr den här matchen? Det kan finnas någon jag betjänar där i bakgrunden som jag inte ens förstår att jag gör det. Men här visar alltså Gud sin kärlek till oss. I vårt tal, ja och nej. Var tydlig med det. Vi lever alltså i tider då det som kommer in över landet är väldigt manipulativt. Det är väldigt så att vi vill vri bort sanningen. Och vi inte ska ha ljus till himlens Gud. Vi har liksom fått ett skygglappar, jättemånga av oss, av ja, politisk korrekthet, av obekväma sanningar eller någonting som skymmer sikten helt enkelt. Och det ska förklaras och det ska hållas på. Och så går vi liksom in i det här med värdet. Vilken människa vill inte känna sig värdefull? Alla vill vi göra det. Vi är skapt så. Vi är skapt för att jobba i vårt andlighet och svett till och med. Efter paradiset ska vi göra det. Så vi vill liksom åstadkomma någonting. Och det behöver vi inte alls skämmas för. Se på Lennart. Han är nästan farligt när han går ut. Men han gör det ändå. För att det finns någonting viktigt som driver. Eller när jag stod och hängde över brevlåda för någon månad sedan. Jag var alldeles utmattad. Jag tror inte jag gör så mycket, men ja, jag kan ju säga att jag är inte, kanske jag har 5% arbetsförmåga kvar. Men jag använder. varenda millimeter av den. Och jag älskar den. Men jag får ju, jag sover inte på nätterna, jag får lida dagarna efter mig för den. Så när jag gör mitt yttersta, då är det med drift. När ni andra som är frisk gör sitt yttersta, då är det bara vad man kan förvänta sig av er. Så brukar jag säga. Och så kan man inte säga om man vill bli populär. Men jo, det här med det talet var ja eller nej. Träna er på nu. Kolla i en vecka framöver. Och kolla efter om det är lätt eller svårt. Bara det. För det finns situationer då man nästan inte kan svara ja eller nej. Så hur gör man då? Om man vet det ju. Man säger väl liksom till personen som ställer för frågan. Jag kan inte svara just nu, men kan du återkomma imorgon? Jag måste fråga min rådgivare här. Eller en kristen kan jag ju tala om att det är Gud. Kan man ju be tillsammans. Kanske man får ett helt fantastiskt svar istället. Det är mycket bra att göra så. Chansa inte. Om jag som jag gjorde, jag vet inte hur många jag förledde i början. Då man var ny i allting och trodde sig veta så mycket. Och så chansar man när folk kommer en svår fråga. Bara för att man skulle låtsas veta. Oj. Ja, men det är bara bra att de tappar förtroende för mig. De människorna. För det var inte värdigt. Så. Ja, men gör inte så. Behaga istället Herren. Hos han är det klart och tydligt. Och om ni lär er att svara ja eller nej. Då kommer ni att upptäcka de mysterien. Nej, men frågeställaren tvingas bli ärlig förr eller senare. För det finns även frågor som är oärliga. För om det ställs en fråga som det egentligen inte går att besvara. Ja, då får man fråga vad de har för motiv. Eller ställs en fråga gentemot oss som, där de redan har en bestämd uppfattning. Ja, det är ingen mening att svara. För de vill inte medge att de har fel ändå. Skulle du säga, ja, nej du, det stämmer inte. Ja, då tror de väl liksom att du luras då. Alltså det, men om du är tydlig i ditt ja eller nej och inte behöver liksom säga jag svär eller jag lovar eller lita på mig 100% och alla de här tilläggen, då kommer folk att öka i respekt och de kommer sakta och säkert och tvingas av livet själv till att bli ärliga även i hur de ställer frågor och varför de gör det. Så linda inte upp det med konstiga diskussioner. Varför säger jag det här nu? Jo, det är för att jag vet vad det är för krafter som härjar vårt land. Och det här är inga svåra metoder att klara sig igenom en obegriplig svår tid som vi har framför oss. Den onde kommer att försöka förleda varenda en av oss. Och han gör det på det sätt han kan då. Jag vill inte säga att ni hamnar fel, naturligtvis. Men det är ni själva som måste sköta de här matcherna, för de händer i ett hem, de händer på arbetsplatsen, de händer när de är borta på semester. Och så lär du hantera nu. Ljug aldrig. Ni behöver inte tala alla sanningar heller. För det finns såna här bibelställen som säger liksom att jag ska kanske lägga mig i det som är enligt mina angelägenheter. Jag har inte rätt att ställa vilka frågor som helst i mina medmänniskor. Det kanske inte, det är inte mina angelägenheter, så vad är jag där och rota för? Ja, det kan finnas många svar på det, men man behöver inte svara på alla. Kärleken i det här, det är alltså Guds omsorg. Låt er inte luras av djävulen på så här enkla saker. Då vi kan tycka liksom att det är pliktigt, var fullkomlig. Ja, det låter prestationsinriktat kan jag säga. Vadå fullkomlig? Ja, men det finns någonting som är fantastiskt fullkomligt. Det står i uppenbarelseboken här att i slutet ska det bara finnas tro, hopp och kärlek kvar. När allting har upphört att existera, då finns tro, hopp och kärlek kvar. Och det som är störst av det är kärlek. Så det är det största som finns i tillvaron. Ingenting är större än det. Att vara fullkomlig, det är att leva inspirerat av denna kärlek. Så, jag vet inte hur långt jag ska sträcka mig, men om det fortfarande finns kvar när allting annat har upphört att existera, då finns det nog förmodligen väldigt mycket runt omkring oss, den här kärleken, Guds kärlek, som en liv, sanning. Kanske vi bara ska bjuda in det och låta det komma in i oss. ibland. Jag tror att det fungerar så. För mig har det fungerat så ibland. Jag kommer ihåg när jag låg ut på torken. Jag var ilsken och bitter och folk nästan var rädd för mig. För jag var ju stor, men jag var ju liksom aldrig våldsam. Man hade ångest. Alltså riktig ångest. Så att man måste liksom, kunde inte vara ihop med andra i något rum ett tag. Där. Då gick jag ut i skogen. Och ja, jag gick ut i skogen och skrek efter Gud. Finns det så hjälp mig? Inte visste om man skulle be. Men jag utgick från att om det finns en Gud och jag är ärlig så hör han mig. Jo, han gjorde det. Så jag gick upp i skogen arg och ångestfylld och rädd. Och kom ner glad och fridfull varenda gång. Det var så mycket så att de bara får reagera. Och hör och häpna, jag hade inte lärt mig sanningens hemligheter så väl, men man var ju observant. Jag kom ju från en väldigt misstänksam alkoholkultur och man var observant på allt man kunde. Så när jag gick upp i skogen där så var det med någon kille som var ute och spanade efter mig. Det fanns något viktigt att få tag på uppe i skogen, det hade de ju förstått. Och det är klart på ett narkotika och knarkhem och så ser de en kille som sticker upp och så kommer han skitglad när han kommer ner. Det finns en knarkgömma i skogen. Säkerligen tänkte de så. Och ja, han var ingen bra att smyga, för till och med jag smyger bättre. Det knastrade och det sprakade och det höll på. Jag bara visste och jag såg någon skymt på någon där nere. Jag tänkte, han får följa med då. Och så hade jag sagt någonting sånt här innan, för jag hade fått en fråga från personalen. De hade också noterat det här. Vad gör du för någonting? Jag vågar inte tala om att jag pratar med Gud. Jag vågar inte tala om då att jag ber till Gud. Men de var ju, hade ju samma misstänksamhet, för det var inte något ovanligt att man ringde telefonsamtal och så kom det en langare som gömde bakom stubben nummer 4 vid träd nummer 2. Väldigt detaljerat. Det var inte alls ovanligt. Sånt sker runt alla torkar. Och de trodde det var så här också. Men det var inte så. Men jag ljög. Jag tänkte jag måste förklara mig i varje fall. Och då gick ju järnkontoret igång så här. Ja, hur ska man förklara det på ett trovärdigt sätt? Jag är på någon psykisk anstalt här, en tork. De tolkar allting som psykologiskt. Jaha. Då tänkte jag då dra tid med lite halvpsykologiskt. Då. Då svarade jag. Ja, jag sliter ner något trän. Och då så hörde jag vad jag sa. Hjälp, det var väl mycket ljuget. Och ja, då ruskade vi lite på huvudet och gick därifrån. Men jag visste om vad jag hade sagt. Så när jag märkte att någon spanade på mig så kände jag att jag behövde leva upp till den här lögnen. Och så tänkte jag, nu förväntar sig. Antingen ska vi hitta en knarkgömma i skogen dit jag går. Eller också ska jag leva upp till min lögn. Jag ska slita ner något trän. Finns något trän här jag kan slita ner? Det såg jag, gick ju inte så bra. Så jag gick en bit och så såg jag träd. Ja, men det där ser ganska dåligt ut och det är nog mörkt till och med. Så jag tog chansen. Och inte visste jag hur man skulle se ut då för att vara, jag säger, aggressiv ut så. Men jag hade väl sett någon sån här film, Tarzan-film eller King Kong eller någonting. Så jag ställde mig där liksom och dunkade så här i ja, dålig skådespelare. Och sen anföll jag det trä. Och trä bara rasa. Och då hade de ju fått säga, men han talar ju sanning, Carl. I sådana respekterar mig på det där behandlingshemmet. Det var inte många som vågade sätta sig mot mig efter det. Men alltså, jag skulle säga, hade det inte varit bättre att jag bara talade sanning och sagt, men jag ber till Gud. Jag började göra det så småningom, men ja, det var en rolig händelse. Så. Ja, så det där är alltså viktigt. Och den här kärleken, alltså bara så fullkomliga, alltså vad det låter krävande. Och när det står så här i Guds ord så vet du mycket väl, oj, jag är inte fullkomlig, Lennart är inte fullkomlig. Jag ser ingen i den här samlingen som är fullkomlig. Så du måste ligga på något annat plan. För Gud skulle aldrig uppmana oss till någonting som inte är möjligt för oss. Det här är inte möjligt för oss. Men då är ju han. Han är ju vår fullkomlighet. Den kärlek som han visade på korset. Det går väl inte att se något mer fullkomligt offer och kärlek än vad Jesus visade oss där. Det är vad det här handlar om. Guds kärlek. Och den är väldigt användbar i alla möjliga situationer. Men för oss personligen så är den användbar när vi ska slippa hamna i djävulens garn. Och det är för att allt det här som räknas upp här, det är sånt som leder till bitterhet också. Nåväl, om vi tittar i Jakobsbrevet, förstår ni lite varför jag sätter det här i samband med det jag sa tidigare om den isabelska kulturen och sånt där. I Jakobsbrevet 3:e kapitlet, 14-16 versen. Från 14 versen. Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ett hjärta, ska ni inte skryta och tala mot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan den är, lyssna här nu, jordisk, oandlig, ja, demonisk. Där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån, den är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Fantastiskt. Vi kan få rättfärdighetens frukt om vi är lite sinnade att skapa frid. Jag menar, konflikter finns det mycket av. Finns det möjlighet att få en frid genom som Gud ser? Ja, men jag får väl kanske den här frukten då, rättfärdighetens frukt. Kanske jag får se ut den. I en annan översättning, tänkte läsa det här sen, om jag hämtar det från en annan översättning. Det står det så här i början, från 14 versen. Men om ni bär på bitter avund och rivalitet, där är ordet stridslyssnad ut mot rivalitet. Men om ni bär på bitter avund och stridslyssnad i ert hjärta, ska ni, eller rivalitet då, i ert hjärta, ska ni inte skryta och tala mot sanningen. En sådan vishet kommer inte ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och rivalitet råder, där råder också oordning och allt som är ont. Ja, till och med demoniskt. Så den här bittra avundsjukan och rivaliteten, den går i tre steg. Den börjar med att den är jordisk. Nästa steg är det oandligt och tredje steget är rakt demoniskt. Man kan bjuda in här saker och ting. Så går man med bitter avund och rivalitet. Och nu står det inte rivalitet om vem som kommer först till månen. Det står inte att rivaler om den och den kvinnan. Det står inte om rivaler liksom att i karriärlyssnad. Vem ska nå högst på stegen? Nej, men rivalitet överhuvudtaget. Det sinnesstämning som kan råda inom mig. Jag måste få undan mina rivaler. Den blir lätt demonisk. Att man ska gå så långt så att man kan säga liksom att det är besättelse när man har rivalitet, det gör jag inte. Men jag säger att det är en öppning för det demoniska. För frukten i sådana miljöer, det är oordning och allt som är ont. Så tänk er för i era vänskapsrelationer hur det ser ut. Det är viktigare än vad man tror. Tänk er för på era arbetsplatser. Det kan vara väldigt viktigt att man inte startar upp någon rivalitet ur någon avundsjuka eller bitterhet. Det kan bjuda in demoner. Jag kanske gör det rent gott syfte, tror jag. Men kommer det någon demon loss, jag kan inte förutse några konsekvenser av det. Förmodligen hamnar det hos någon annan än mig själv. Så nej, inget sånt. Men får vi aldrig göra någonting, då kan man ju tycka. Det ska ju vara så snäll och foglig och ödmjuk och allt. Man kommer ju nättjämt få öppna mun. Ja, vi har en som för vår talan inför Gud. Och är det så att vi gör någonting som verkligen är ont, då har djävulen provocerat oss, eller lurat oss, eller lockat oss till det. Då kommer han att prata om det uppe i himlen. Och då är det bra att vi har Jesus. Och han kommer att försvara oss. Det behöver inte vi syssla med, att försvara oss själva. Är det så att folk vill säga något ont om det, låt dem göra det då. De kan inte förlänga ditt liv. De kan försämra ditt humör. Ja, okej. Men å andra sidan, vad är alternativet? Hur ska du få den personen att sluta tala illa om dig? Kravet ligger förmodligen att du ska bli ungefär som den personen tycker att du ska vara. Ja, men vad säger Gud om det då? Har du inte en herre redan uppe i himlen som du ska följa? Låt den här personen tala illa om dig, därför priset att följa den personen kan bli väldigt, väldigt högt. Du kan förlora din själ. Och det är det minsann inte värt. Så, några saker. Där den isabelska kulturen råder, där ser man mycket av den här bittra avundsjukan och rivaliteten. Det är som brev på posten. Och frågan är i sammanhanget, hur långt har det gått här? Är det jordiskt, oandligt eller demoniskt? Den bedömningen måste man göra om man är en sån situation och man ska hjälpa till. Men man ska inte dra fel slutsats. Man kan inte börja bearbeta någonting som inte finns. Det kanske bara är jordiskt. Då kan jag inte börja på jaga demoner. Ska jag hålla på med sånt, så ska jag verkligen kunna skilja på saker och ting också. Annars ska jag inte vara där. Men det kommer att bli mer av sånt här framöver. Vi har redan drabbats av det på många olika sätt. Jag känner ingen här som inte har blivit lurad och bedragen någon gång. Det var smärtsamt att det blev så. Kanske det kostar väldigt mycket för det också. Men låt inte det värsta priset, det värsta lidandet, vila kvar här inne. Gå till korset och förlåt dem som gjorde det illa. Då vinner du seger och djävulen drar sig undan. Du besegrar själva djävulen då. Det är stort. Det här är Holger Nilsson som har skrivit. Det vet ni kanske vem det är. Han med tidningen Flammor. Och mycket intressanta synpunkter emellanåt. En karl som är värd att respektera. Lite jobbig att lyssna på alla gånger, men han viker inte av från sitt kall, kan man säga. Det kan man hålla högt hos honom. Han är som oss alla andra. Han har inte rätt i allting han heller. Men han lägger ut i varje fall. Så om vi har med Gud att göra, så finns det att hämta där också, som anden har lagt ut. Nåväl. Det här håller jag med han på. Helt i varje fall. Då skriver han så här. Bibeln är mycket tydlig i sitt varnande för bitterhet. Därför behöver vi ta dessa varningar på största allvar. Bibelns varning till oss är att lägga bort detta. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. All skrikande och smädande och all annan ondska. Och så här, det var i Efesierbrevet 4:31. Och så här skriver Jakob, han som var Jesu broder. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sån vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Sen refererar han till Peter Fjällstedt, jag vet inte vem den är, den mannen. Prästen Peter Fjällstedt skriver i sitt kommenterade bibelverk bland annat så här. Det är en falsk berömmelse, en falsk tro, det är lögn mot sanningen om någon menar sig vara en sann kristen så länge bitterhet, avund, förtal, partisvinne och annat syndigt tal vittnar om hjärtats oomvända tillstånd. Tuffa ord. Nåväl, lösningen. Bekänn bitterheten i ditt liv som synd. Var villig att förlåta och be Gud om hjälp att göra det av hjärtat mot den eller det du har varit bitter emot. Och du blir fri och får må bra. Om du behöver hjälp, vänd dig till någon själavårdare och få förbön. Du har allt att vinna på att bli av med bitterheten och inget att förlora att du blir av med den. Varför gick vi in redan från början, då John och så där var med? så drog vi upp lite riktlinjer. Vi gick in alltså min roll skulle bli att prata om Jesus, och som det är då så följde jag Gud. Och det gick det in på att, ut på att stärka eller bara förklara människans värde sett ur Guds perspektiv och från korsets perspektiv. Det var nummer ett. Nummer två, det var det inga prestationer. Inga prestationer. För kommer in prestationsmänniskor, eller A-människor som de kallas, med höga ambitioner, andligt och allting, så sprider det sig som en löpeld, ett gift. Folk börjar så småningom att tävla med varann. Man ska vara snällare, man ska vara gudomligare, man ska bekänna mest synd. Alltså allt möjligt blir en tävling av. Så vi bestämde det från början att det ska vi motarbeta från första stund senare. Ska inte in i Sundsgruppen. Men det är folk bär ju känslor med sig också om man kommer till Sundsgruppen. Det är inte det värsta. Men gå till Gud med det. För din egen skull. Inte för att jag står här och säger sånt. Utan för att du behöver det. För det finns någonting jobbigt framöver som vi ska ta oss igenom också. Så det är bra om vi har en rent i vårt hjärta. Vi ska inte gå förlorad på under jordens sista skälvande minuter, inte. Nej, då ska vi jubla. För Herren kommer snart. Och då ska vi stå där. Och vi kommer vara syndig och bräcklig, de flesta av oss. Men det är räddningen, nåden och renheten vi väntar efter. Vi blir inte helt rättfärdiga. Vi blir inte helt ren innan han har fått gjort klart hela sitt verk. Och hans, hela hans verk, det avslutar för oss människor när det är avslutat här på jorden. Så vi har inte, vi kan inte inbilla oss att vi ska bli fläckfria här. Det talas ju liksom om den här nåden, de här vita kläderna som vi ska ha. Ja, men det är en klädnad. Det var vi från Gud i form av hans gärning och nåd för oss. Det är en klädnad. Och som ni vet så kan man ta av sig en klädnad. Nu ska inte jag göra det. Både på morgon och kvällen och när man gör det. Och jag kommer att stå där som samma människa ändå. Om jag tar på mig en vit eller blå eller svart kostym, vad spelar det för roll? Det är fortfarande bara en klädnad. Men det är jaget innanför klädnaden. Det är fortfarande likadant. Oberoende vad jag sätter på mig för kläder. Så den här vita klädnaden som vi får, det är Guds nåd, barmhärtighet. Där vi får räknas som rena. Vi får räknas som rättfärdig. Utom ni som tycker att ni faktiskt är redan färdig i det då. Rättfärdig och ren. Inte någon här som har upp. Vad härligt, finns ärliga människor i bygden. Halleluja. Vi behöver alltså Jesus allihop och hans nåd och hans gärning. Helt underbart. Tack Gud för det. Ja, Herre, jag tackar dig för den här heliga gruppen. Eller de här människorna som är som blommor. Ja, inte ska vi vissna, Herre, i sista tiden. Du vill att vi ska få blomma ut ännu mer i slutet här, Herre. För det är dig vi längtar efter. Det är dig vi strävar efter. Det är du som är vårt ljus, Herre. Det är du som är vårt regn. Det är du som är vår rättfärdighet. Så det är klart att vi reser på oss när vi vet att tiden är snart inne för dig. Och hjälp oss du, Herre, att kunna resa på oss. Hjälp oss du då, Herre, att vi ska inte bära så mycket bördor som vi inte klarar av att resa på oss. Hjälp oss du, Herre, för det är dig vi behöver. Och du har hört hela gruppen bekänna dig gemensamt här. Vi behöver dig, Jesus. Vi behöver din förlåtelse, din nåd. Vi behöver ditt ljus. Vi behöver din rättfärdighet. Vi behöver din kraft. Och Herre, vi vill gå på din väg. I Jesu Kristi namn. Amen.